Kapitel 32. Ruidins fällor. Så fort öppningen försvann omgavs han av ett svart mörker som sträckte sig åt alla håll omkring honom. Likväl kunde han se. Han kände vare sig värme eller kyla trots att han var genomblöt. Han kände ingenting alls. Han bara fanns. Enkla, fyrkantiga trappsteg i grå sten steg upp framför honom. Varje trappsteg hängde för sig självt utan stöd och trappan fortsatte uppåt, vidare utom synhåll. Han hade sett trappan förut eller åtminstone en som liknade den. På något sätt visste han att den skulle föra honom dit han måste komma. Han sprang upp för den omöjliga trappan och varje gång hans stövel lämnade sitt våta avtryck på ett av trappstegen bleknade detta bort och försvann. Endast framför honom fanns stegen kvar, väntade på att föra honom dit han måste gå. Också det var som det hade varit förut. Har jag gjort trappan med kraften eller finns den till på något annat sätt? I och med denna tanke började den grå stenen under hans fötter blekna och alla de som fanns framför honom skimrade. Desperat koncentrerade han sig på dem. Det var grå, verklig sten. Verklig. Skimret upphörde. De var inte lika enkelt huggna längre utan polerade och runt kanterna löpte ett sirligt inmejslat mönster som han tyckte sig ha sett någonstans förut. Han brydde sig inte om var och var inte säker på att han vågade tänka på det för länge, utan sprang så fort han kunde, tog tre trappsteg i taget genom det ändlösa mörkret. De skulle föra honom dit han ville komma, men hur lång tid skulle det ta? Hur långt försprång hade Asmodin? Kände den förlorade till något snabbare sätt att färdas? Det var det som bekymrade honom. Den förlorade hade all kunskapen. Allt han hade var sin desperation. När han tittade framför sig hajade han till. Trappstegen hade anpassat sig efter hans kliv och nu öppnade sig en stor klyfta mellan varje steg så att han måste hoppa över ett gap lika djupt som vad. Han tvingade sig att ignorera hålen och fortsätta springa. Det gamla halvläkta såret i hans sida började bulta. Det var bara en vag känsla, men om han var medveten om det alls, insvept i Shaidin som han var, måste såret vara nära att spricka upp. Bry dig inte om det. Tanken flimrade över tomrummet inom honom. Han vågade inte förlora den här kapplöpningen. Inte om det så blev hans död. Skulle stegen aldrig sluta att stiga uppåt? Hur långt hade han kommit? Plötsligt såg han en gestalt långt framför sig. Det verkade vara en man i röd rock och han stod på en glänsande platta som gled genom mörkret. Rand behövde inte se närmare efter för att veta att det var Asmodin. Den förlorade sprang inte som en halvt utmattad bondpojke. Han åkte på vad det nu var. Rand stannade tvärt upp på ett av trappstegen. Han hade ingen aning om vad den där plattan var för någonting, men trappstegen framför honom försvann. Stenen under hans fötter började glida framåt, fortare och fortare. Han kände ingen vind i ansiktet som visade att han rörde sig. Det fanns ingenting i detta väldiga mörker som markerade rörelsen, utom att han började ta in på Asmodin. Han visste inte om han gjorde detta med kraften. Det tycktes bara ske. Stensteget krängde under honom och han förmådde sig att sluta undra. Jag vet inte tillräckligt mycket ännu. Den mörkhårige mannen stod ledigt med ena handen vilad mot höften och strök sig tankfullt över hakan. Han hade en mjuk, vit spetskrage kring halsen och även händerna doldes till hälften av vit spets. Hans röda rock var glansigare än silkesatlas och sydd i ett besynligt snitt med långa skört som hängde nästan till knävecken. Från mannen utgick någonting som såg ut som tunna svarta trådar och försvann ut i det omgivande mörkret. Såna hade Rand sett förut. Asmodin vred på huvudet och Rand gapade. De förlorade kunde förändra sitt utseende, eller åtminstone få en betraktare att se ett annat ansikte. Han hade sett Lanfear göra det, men detta ansikte tillhörde Jacin Nartell, läkaren. Han hade varit säker på att det skulle vara Kadare med de rovgiriga, oföränderliga ögonen. I samma ögonblick såg Asmodin honom och ryckte till. Den förlorades silverplatta pilade framåt och plötsligt kom en väldig vägg av eld farande bakåt mot Rand som en tunn skiva av en gigantisk låga, en mil hög och en mil bred. Rand ledde desperat kraften mot den och just som den var på väg att träffa honom splittrades den i tusentals skärvor som slungades bort från honom och slocknade. Så fort detta draperi av eld försvann uppenbarades dock ett nytt på väg mot honom i väldig fart. Han krossade det, blottade ett nytt, slog sönder det tredje bara för att hitta ett fjärde. Asmodin var på väg att komma undan, det var Rand säker på. Han kunde inte se den förlorade genom lågorna. Vreden gled över tomrummets yta och han ledde kraften. En våg av eld omvärvde det röda sjok som var på väg mot honom och drev det framåt. Inte en tunn skiva, utan vilda, böljande vågor som vore de piskade av stormvindar. Han skälvde av kraften som rusade genom honom och den vrede han kände mot Asmodin klöste mot tomrummets yta. Ett hål dök upp i den flammande ytan. Nej, inte riktigt ett hål. Asmodin och hans skinande platta stod mitt i det. Men när den flammande vågen sköljde vidare gled den samman igen. Den förlorade hade skapat något slags sköld omkring sig. Rand tvingade sig att ignorera vreden som kokade utanför tomrummet. Det var bara med kallt lugn han kunde vidröra Sidin. Om han lät vreden få fäste skulle tomrummet splittras. Han slutade leda kraften och den brinnande väggen försvann. Han behövde komma i fatt mannen, inte döda honom. Stenen under honom rusade ännu snabbare genom mörkret. Asmodin kom närmare. Plötsligt stannade den förlorades silverplatta. Ett ljust hål uppenbarade sig framför honom och han hoppade in genom det. Den silverna farkosten försvann och öppningen började tillslutas. Rand gjorde ett vilt utfall med kraften. Han måste hålla dörren öppen. Om den stängdes skulle han inte veta vart Asmodin hade flytt. Öppningen slutade krympa. Kvar fanns en fyrkant av skarpt solljus, stor nog att kliva ut genom. Han måste hålla den öppen, nå den innan Asmodin hann för långt. Så fort han tänkte på att stanna gjorde stenen under honom halt. Men själv kastades han framåt, flög genom dörröppningen. Någonting drog i hans stövel och sen rullade han plötsligt hals över huvud över den hårda marken för att slutligen landa i en hög med andan i halsen. Han kämpade för att fylla sina lungor med luft och komma på fötter, vågade inte förbli hjälplös ett ögonblick. Kraften fyllde honom fortfarande med liv och smutsig smitta. Hans skrapsår kändes lika avlägsna som hans kamp för att få luft. Lika långt borta som det gula dammet som täckte hans kläder, täckte honom. Likväl var han samtidigt medveten om varje rörelse i den ungsheta luften. Varje dammkorn, varje osynlig spricka i den hårdbrända leran. Solen brände redan bort vätan, sög fukten från hans skjorta och byxor. Han var i Eilöknen, i dalen nedanför Kärnder, knappt 50 steg från det dimhöljda Ruidin. Dörröppningen var borta. Han tog ett steg mot dimväggen och stannade igen. Han lyfte vänster fot. Hälen på hans stövel var avskuren med ett skarpt, rent snitt. Det var det han hade känt som drog i honom, öppningen som hade slutits. Han var vakt medveten om att han rös trots hettan. De förlorade hade all den kunskap han behövde. Asmodin skulle inte undfly honom. Bistert ordnade han sina kläder, rättade till svärdet och satte den lilla snidade figuren ordentligt på plats innanför byxlinningen, sprang fram till dimman och fortsatte in. Ett tjockt grått dis omvärvde honom. Att kraften fyllde honom hjälpte honom inte att se bättre. Han sprang i blindo. Plötsligt kastade han sig ner och rullade det sista steget ut ur tjockan över den dammiga stenläggningen. Där låg han och stirrade upp mot tre lysande band. Silverblå i Ruidins sällsamma ljus som svävade i luften och fortsatte vidare åt höger och vänster. När han ställde sig upp kom de i jämnhöjd med hans midja, bröst och hals, och de var så tunna att de inte syntes från sidan. Han kunde se hur de hade skapats och förmåtts att hänga där, även om han inte förstod processen. De var hårda som stål och så vassa att en rak kniv var som en fjäder i jämförelse. Om han hade sprungit in i dem skulle de ha skurit rakt genom honom. Han släppte fram en tunn ström av kraften och banden föll ner i dammet. Utanför tomrummet fanns kall vrede, inuti kall målmedvetenhet och kraften. Dimkupolens blåaktiga glöd kastade sitt skugglösa ljus över de halvfärdiga palatsen av marmor, kristall och glas, och över de skyhöga tornen, räfflade och spiralvridna. På den breda gatan framför honom sprang Asmodin förbi de torra fontänerna mot det stora torget i stadens hjärta. Rand ledde kraften. Det kändes svårt på ett besynligt sätt, men han drog åt sig ur Shaidin, slet i den tills kraften strömmade in i honom, och han ledde kraften och strax sköt zigzagblixtar ned ur molnkupolen, men inte mot Asmodin. Strax framför den förlorade exploderade en rad glänsande pelare, 50 fot tjocka och lika många famnar höga, många sekler gamla, och välte ner över gatan som fylldes av spillror och dammmoln. Från de väldiga fönstren av färgat glas tycktes bilderna av majestätiska män och kvinnor blicka ner mot Rand med förebrående miner. Jag måste stoppa honom, sa han till dem. Hans egen röst tycktes eka i hans öron. Asmodin stannade upp och ryggade undan för de fallande byggstenarna. Dammet som drev mot honom nådde aldrig den glansiga röda rocken utan delade sig runt honom. Eldsflammor blommade upp kring Rand och omslöt honom när luften plötsligt blev till lågor och försvann innan han ens hunnit bli medveten om hur han motade bort dem. Hans kläder var torra och varma. Det kändes som håret var svett och bränt damm föll runt honom för varje steg när han sprang. Asmodin klättrade nu över stenspillrorna som blockerade gatan. Fler blixtar genomkorsade luften. Kaskader av splittrad stenläggning kreverade upp ur marken och kristallpalatsens väggar slet sönder, föll ner framför den förlorade. Asmodin saktade inte in, och medan han försvann bortåt slog blixtar ner ur de lysande molnen ned mot Rand. Den förlorade siktade i blindo, men de var uppenbart menade att döda Rand. Rand sprang samtidigt som han vävde en sköld kring sig. Stenskärvorna studsade mot skölden när han vek undan för de sprakande blå djungeldarna och hoppade över hålen som de slet upp i stenläggningen. Själva luften gnistrade. Håret på hans armar reste sig och även det på hans huvud rörde sig. Någonting var invävt i barriären av krossade kolonner. Han gjorde skölden hårdare kring sig. När han nådde fram och började klättra exploderade stora nedfallna block av röd och vit sten i krevader av vitt ljus och flygande stenfragment. Han sprang rakt igenom, trygg i sin bubbla, endast vagt medveten om det dova mullret från fallande byggnader. Han måste stoppa Asmodin. Med en kraftansträngning, han måste verkligen anstränga sig, slungade han fler blixtar framför sig. Lät eldklot fara upp ur marken, vad som helst för att sinka mannen i den röda rocken. Rand tog in på honom och han var bara dussin ett steg bakom när de nådde fram till den öppna platsen. Han försökte springa snabbare samtidigt som han fördubblade sina ansträngningar att försinka Asmodin. Allt medan den flyende Asmodin försökte döda honom. De Tiran Greel och andra dyrbara föremål som elfolket hade fört hit med sina liv som pant slungades upp i luften av blixtarna. De kastades runt av rasande virvelvindar av eld. Anordningar av silver och kristall splittrades. Sällsamma metallföremål föll över ända när marken skalv och slets upp i breda sprickor. Ashmodin sprang vidare. Han sökte vilt efter någonting och kastade sig slutligen mot vad som tycktes vara det mest oansenliga av alla de föremål som låg strödda på marken. En statyett i vit sten, kanske en fot lång som låg kullvält på rygg, föreställande en man med ett kristallklot i sin utsträckta hand. Med ett segervisst tjut slöt Ashmodin händerna kring statyetten. Ett ögonblick senare fick Rand också tag om den. En kort sekund stirrade han på den förlorades ansikte. Han såg likadan ut som då han hade uppträtt som lekare, bortsett från den vilda desperation som nu lyste i hans mörka ögon. En tämligen stilig, medelålders man. Ingenting talade om att han var en av de förlorade. Blicken varade bara en kort sekund. Sedan sträckte de sig båda genom statyetten, genom Cheiran Greelen, efter en av de två mäktigaste Cheiran Greel som någonsin skapat. Rand var vakt medveten om en jättelik, halvt begravd staty långt bort i Carhain. Medveten om det väldiga kristallklotet i dess hand, ett klot som sken likt solen, pulserade av kraften. Och inom honom välde kraften fram likt alla världens hav i storm. Med denna Cheiran Greel kunde han verkligen göra vad som helst. Säkerligen skulle han också ha kunnat hela det döda barnet. Smittan välde i samma omfattning, slöt sig kring varje partikel i honom, trängde in i varje skrymsle, in i hans själ. Han ville vråla, han ville explodera. Likväl höll han bara hälften av den kraft som Cheiran Greelen kunde utgjuta. Andra hälften hade Ashmodin. Fram och åter gick deras kamp. De snavade över krossade och kringströdda Cheiran Greel och föll omkull. Ingen av dem vågade släppa figuren ens med ett finger av rädsla för att den andra skulle ta den. På detta sätt rullade de runt över marken, törnade i än en dörrkarm i rödsten som på något sätt fortfarande stod upp, än mot en fallen kristallstaty som låg oskadd på sidan, en naken kvinna som tryckte ett barn till sitt bröst, medan de kämpade om Cheiran Greelen. Samtidigt utkämpades deras strid också på ett annat plan. Rand värjde sig för slag av väldiga hammare gjorda av kraften, stora nog att kunna jämna ett berg med marken, och klingor som skulle ha kunnat genomborra jordens hjärta stack mot honom. Osynliga tänger försökte slita medvetandet ur från hans kropp, försökte slita loss hans själ. Varje uns av den kraft som han förmådde uppbåda gick åt till att avvärja dessa attacker. Var och en av dem kunde utplåna honom, förinta honom. Det var han helt övertygad om. Han visste inte vart de var på väg. Marken skalv under dem, skakade deras kroppar, kastade runt dem i en slingrande härva av kämpande muskler. Vakt anade han ett väldigt muller, tusen nynnande toner som av någon sällsam musik. Det var glaskolonnerna som darrade, vibrerade. Han kunde inte tänka på dem nu. Alla de sömlösa nätterna började göra sig kännbara tillsammans med den långa språngmarschen. Han var trött och om han kunde känna det inifrån tomrummet måste han vara nära utmattning. Han kastades fram och tillbaka av den skälvande marken och insåg att han inte längre försökte ta Cheiran Greelen från Ashmodin utan bara ansträngde sig för att hålla kvar sitt grepp. Snart skulle hans kraft vara uttömd. Även om han förmådde behålla greppet om stenstatyetten skulle han bli tvungen att släppa Shaidin om han inte ville svepas med av dess stormande kraft och bli förintad, lika säkert som om han lät Ashmodin krossa honom. Han kunde inte dra minsta tråd till genom Cheiran Greelen. Han och Ashmodin var jämstarka, var och en med precis hälften av den kraft som den mäktiga Cheiran Greelen i Carhain kunde dra in från urkällan. Ashmodin flämtade honom i ansiktet, morrade, Svett droppade från den förlorade panna, rann längs hans kinder. Han var också utmattad, men var han lika trött som Rand? Den skälvande marken kastade dem så att Rand för ett ögonblick hamnade överst. Lika snabbt rullade de runt igen så att Ashmodin kom upp. Men under det korta ögonblicket hade Rand hunnit känna någonting som klämdes mellan dem. Han hade fortfarande den snidade figuren i form av en liten tjock man med ett svärd instucken innanför byxlinningen. En obetydlig sak jämfört med den väldiga kraft som de tog in. En bägare vatten jämfört med en mäktig flod eller ett hav. Han visste inte ens om han överhuvudtaget kunde använda den medan han ännu var i kontakt med den enorma Shangrilen. Och om han nu kunde det. Ashmodin blottade sina tänder, inte i en grimas, utan i en trött hånbild av ett leende. Han trodde att han var på väg att segra. Kanske var han det. Rands fingrar darrade. Hans grepp om Tyrangrilen försvagades. Han kunde nätt och jämt hålla kvar Sidin, trots att han var länkad till den väldiga Shangrilen. Han hade inte sett de märkliga svarta trådarna kring Ashmodin sedan de lämnade den mörka platsen. Men i tomrummet kunde han se dem för sig, mindes deras platser kring den förlorade. Cham hade lärt honom att använda tomrummet som ett hjälp vid bågskytte. Man blev ett med bågen, ett med pilen, ett med målet. Han förmådde sig att bli ett med dessa inbillade svarta trådar och var vakt medveten om att Ashmodin rynkade pannan. Mannen måste undra varför Rands ansikte hade blivit så lugnt. Lugnet infann sig alltid i ögonblicket innan pilen avlossades. Han sträckte sig ut genom den lilla Angrilen som satt innanför hans byxlinning. Och ännu lite till av kraften rann in i honom. Han ödade ingen tid på att triumfera. Flödet var så litet jämfört med det som han redan rymde inom sig, och detta skulle bli hans sista försök. All den kraft han ägde skulle gå åt till detta slag. Han formade flödet som ett svärd av kraft, ett svärd av ljus, och högg ett med svärdet, ett med trådarna. Ashmodin spärrade upp ögonen och skrek ett vrål av djupaste fasa och skräck. Den förlorade skalv som en gonggong. En kort stund tycktes det finnas två av honom som darrande gled isär. Sedan gled de samman igen. Ashmodin föll på rygg i sin nu smutsiga, sönderrivna röda rock. Han andades tungt och stirrade upp i intet med en vilsen blick i de mörka ögonen. Samtidigt som Ashmodin föll ihop förlorade Rand sitt grepp om Shaidin och kraften lämnade honom. Han orkade nätt och jämt trycka Tyrangrilen till sitt bröst och rulla undan från Ashmodin. Att resa sig upp på knä kändes som att bestiga ett berg. Han satt hopkrupen kring statyetten av mannen med kristallklotet. Marken hade slutat röra sig. Glaskolonnerna stod fortfarande kvar. Rand var tacksam för det. Att förstöra dem skulle ha varit som att utplåna Eilfolkets historia. Och även om marken under Avandersora var beströdd med treflikiga blad hade endast en av det väldiga trädets grenar brutits. Men resten av Ruidin. Torget såg ut som om någon galen jätte hade lyft upp och kastat runt alla föremålen som hade stått där. Av hälften av de stora palatsen återstod bara ruinhögar som på vissa ställen hade rasat ut över torget. Andra byggnader var sargade av nedrasade kolonner och fallna väggar, och där det en gång hade suttit väldiga fönster i färgat glas gapade nu endast tomma hål. En bred klyfta löpte genom hela staden, en 50 fot bred spricka. Förstörelsen slutade inte med det. Dimkupolen, som i så många sekler hade dolt Ruidin, var på väg att lösas upp. Undersidan glödde inte längre och det skarpa solljuset strömmade ned genom nyöppnade hål i månlagret. Utanför syntes Chanders topp, men den såg annorlunda ut, inte längre lika hög, och några av bergen på andra sidan var otvivelaktigt lägre. Där ett av bergen hade stått bredde nu en solfjäder av sten och jord ut sig över dalens norra del. Jag förstör, alltid förstör jag. Ljus ska det aldrig ta slut. Ashmodin rullade över på mage, pressade sig upp på alla fyra. Hans blick fann Rand och Cheran Greelen och han gjorde en ansats att börja krypa mot dem. Rand skulle inte ha kunnat leda minsta gnista av kraften, men han hade lärt sig att slåss på annat vis innan denna mardröm med att leda kraften hade börjat. Han knöt näven och höjde den. Tänk inte ens på det. Den förlorade stannade, svajade av utmattning. Hans ansikte var en mask av trötthet. Och likväl kämpade där förtvivlan och begär, hat och rädsla glittrade i hans ögon. Förvisso tycker jag om att se män kämpa, men ni båda kan inte ens stå upp. Lernfer kom inom synhåll för Rand. Hon blickade ut över förödelsen. Ni har sannligen gjort ett grundligt arbete. Kan ni känna resterna? Den här platsen var försedd med något slags sköld. Ni lämnade inte ens kvar så mycket att jag kan avgöra hur den var beskaffad. Plötsligt tändes ett ljus i hennes mörka ögon och hon la sig på knä framför Rand, tittade på det han höll i famnen. Så detta var vad han var ute efter. Jag trodde att de alla var förstörda. Jag har bara sett den och av den fanns endast hälften kvar. En fin liten fälla för någon oförsiktig Aishede. Hon sträckte ut handen och han tryckte Tear and Greelen än hårdare mot sitt bröst. Hon log, men inte med ögonen. Behåll den för all del. För mig är det bara en statyett. Hon reste sig upp och strök obefintligt damm från sina kjolar. När hon insåg att han betraktade henne slutade hon upp med att spana över spillrorna på torget och gjorde sitt leende ljusare. Det som du använde var en av de två Sir and Greel som jag berättade om. Kände du hur ofantlig den var? Jag har undrat hur det skulle vara att använda en av dem. Hon tycktes inte vara medveten om hungern som hördes i hennes röst. Med dem kan vi ta själva mörkrets furstes palats. Vi kan göra det, Luce Tharyn, tillsammans. Hjälp mig. Ashmodin kröp ostadigt mot henne med fasa målade över sitt lyftade ansikte. Du vet inte vad han har gjort. Du måste hjälpa mig. Om det inte hade varit för din skull skulle jag aldrig ha kommit hit.
Vad han har gjort, fnös hon. Slagit dig som en hund och inte hälften så mycket som du förtjänar. Du var aldrig ämnad för storhet, Ashmodin, utan bara för att följa dem som besitter den.
På något sätt lyckades Rand komma på fötter, fortfarande med stenstatyetten tryckt mot sitt bröst. Han tänkte inte ligga kvar på knä i hennes närvaro. Ni utvalda. Han visste att det var farligt att reta henne, men kunde inte hejda sig. Ni gav era själar till den svarta. Ni lät honom fästa sitt väsen vid er. Hur många gånger hade han utkämpat denna strid mot Baal Samon? Hur många gånger hade det tagit innan han började misstänka vad de svarta trådarna var? Jag skar av hans förbindelse med den svarte Lernfer. Jag skar av honom. Hennes ögon blev stora av förskräckelse. Hon stirrade först på honom och sedan på Ashmodin. Mannen hade börjat gråta. Det trodde jag inte var möjligt. Varför? Tror du att du ska kunna föra in honom under ljuset? Du har inte förändrat någonting hos honom. Han är fortfarande samma man som överlämnade sig till skuggan, instämde Rand. Men du har berättat hur lite ni utvalda litar på varandra. Hur länge skulle han kunna hålla det hemligt? Hur många av er skulle tro att han inte på något sätt hade gjort det själv? Jag är glad att du trodde att det var omöjligt. Kanske kommer resten också att tro det. Det var du som gav mig idén, Lernfer. En man som kan lära mig att kontrollera kraften. Men jag tänker inte låta mig undervisas av en man som är knuten till den svarte. Nu behöver jag inte det. Må så vara att han är samma man, men nu har han inte mycket till val, eller hur? Han kan stanna och undervisa mig och hoppas att jag segrar. Hjälpa mig att segra.
eller hoppas att resten av er inte tar detta som en ursäkt för att vända sig mot honom. Vilket tror du att han väljer?
Ashmordin stirrade vildögd på Rand där han satt hopkrupen på marken. Sen räckte han bedjande handen mot Lanfear. Dig kommer de att tro. Du kan berätta för dem. Jag skulle inte vara här om det inte vore för dig. Du måste berätta för dem. Jag är trogen mörkrets första.
Också Lanfear stirrade på Rand. För första gången någonsin såg han osäkerhet i hennes blick. Hur mycket minns du, Luz Tharin? Hur mycket är du och hur mycket är Fåraherden? Detta är en plan av det slag som du kunde ha smitt när vi... Hon tog ett djupt andetag och vände sig mot Ashmordin.
Ja, de kommer att tro mig. När jag säger att du har gått över till Luz Tharin. Alla vet att du springer dit du tror att du har mest att vinna. Så?
Hon nickade belåtet för sig själv. Ännu en liten present till dig, Luz Tharin. Den sköld jag har satt runt honom kommer att släppa igenom en tunn rännil av kraften. Tillräckligt mycket för att han ska kunna undervisa dig. Den kommer att försvinna med tiden. Men han kommer inte att ha styrka nog att utmana dig på flera månader. Och vid det laget har han inget annat val än att stanna hos dig. Han har aldrig varit bra på att bryta igenom sköldar. Man måste vara villig att utstå smärta, och det klarar aldrig han.
Nej, Ashmordin kröp mot henne.
Du kan inte göra så här mot mig. Snälla, Mirin, snälla.
Mitt namn är Lanfear. Raseriet förvred hennes ansikte, gjorde det fult, och mannen lyftes upp i luften med utspärrade armar och ben. Hans kläder pressades mot honom och ansiktshullet trycktes ut, plattades till som smör under en sten. Rand skulle inte tillåta att hon dödade Ashmordin, men han var för utmattad för att kunna vidröra urkällan utan hjälp. Han kunde nätt och jämnt känna den som ett svagt sken strax utom synhåll. Ett ögonblick hårdnade hans grepp om stenfiguren med kristallklotet. Om han sträckte sig genom den till den väldiga Saangreelen i Carhain skulle han genomföras av en kraft tillräckligt stor för att förgöra honom. Istället sträckte han sig ut genom den snidade figuren som han bar innanför byxlinningen. Med Saangreelen förmådde han endast leda ett vekt flöde. En hårfin ren il jämfört med vad Saangreelen gav honom. Men han var allt för matt för att orka mer. Han slungade allt sammans mellan de båda förlorade i hopp om att åtminstone kunna distrahera henne. En 10 fot hög stråla av vitglödgad eld, omvärvd av bångnande blå blixtar, sköt ut mellan de två förlorade och svedde ett halvfamdjupt spår över torget. Dikets släta sidor glödde av smält sten och jord. Den glödande strålen träffade en palatsvägg av grönstrimmig sten och exploderade med ett dån som dränktes i mullret av kullstörtande marmor. På ena sidan av den smälta rännan föll Ashmordin till marken i en skälvande hög med blod sipprande från näsan och öronen. På andra vacklade Lanfear bakåt som om hon hade blivit slagen för att sedan vända sig mot Rand. Ansträngningen fick honom att svaja av och an. Under ett ögonblick var hennes blick lika uppfylld av ursinne som den hon nyss hade riktat mot Ashmordin. Under ett ögonblick stod Rand på dödens tröskel. Sen försvann raseriet med förbluffande plötslighet och doldes bakom ett förföriskt leende.
Nej, jag får naturligtvis inte döda honom. Inte när vi har gjort oss sådant omak.
Hon kom närmare och sträckte upp handen, smekte Rands hals där det bett som hon hade gett honom i drömmen höll på att läkas. Han hade inte låtit Moraine få se det.
Du bär fortfarande mitt märke. Ska jag göra det outplånligt?
Gjorde du någon illa i Alcardal eller i Ale-lägren? Hennes leende förändrades inte, men det gjorde smekningen. Plötsligt var hennes fingrar krökta som för att slita upp hans hals.
Vem, till exempel?
Du älskar inte den där lilla bonflickan.
Det trodde jag att du hade insett vid det här laget. Eller är det älsnärtan?
En huggorm. En dödlig huggorm som älskade honom.
Ljuset hjälper mig. Och han visste inte hur han skulle kunna hindra henne om hon beslöt sig för att hugga. Vare sig om hon anföll honom eller någon annan.
Jag vill inte att någon ska komma till skada. Jag behöver dem fortfarande. Jag kan använda dem.
Det var smärtsamt att säga detta. Smärtsamt därför att det fanns en sanning i det.
Men det var värt lite smärta att hålla Lanfears huggtänder borta från Egwen och Moraine. Borta från Avienda och alla andra som stod honom nära. Hon kastade bak sitt vackra huvud och skrattade, likt ett klingande klockspel.
Jag minns en tid då du var allt för blöthjärtad för att använda någon. Bedräglig i strid, hård som sten och arrogant som själva bergen. Men öppen och blöthjärtad som en liten flicka. Nej, jag har inte skadat någon av dina högt skattade älkrigare. Jag dödar inte någon utan skäl, Luce Tharyn. Jag gör inte ens någon illa utan skäl.
Han undvek nogsamt att titta på Ashmordine. Mannen var vit i ansiktet och andades med hesa, ojämna andetag. Han hade kommit upp i halvliggande ställning, stödd på ena handen och torkade blodet från munnen med den andra. Lanfear vände sig sakta runt och blickade ut över det väldiga torget.
Ni har förstört den här staden lika grundligt som någon invasionshär skulle ha kunnat.
Det var emellertid inte de nedstörtade palatsen hon tittade på, även om hon låtsades det. Det var torget med dess virvar av Tyrann Greel och andra föremål, vad de nu kunde vara. Hennes läppar var en aning spända när hon vände sig mot Rand igen och i de svarta ögonen fanns en glimt av tillbakahållen vrede.
Använd lärdomarna väl, Luce Tharyn. De andra är fortfarande kvar. Shamel med sin avund mot dig. Demandred med sitt hat. Ravin med sin törst efter makt. Deras iver att störta dig kommer att bli större, inte mindre, om de blir varse vad du har i din ägo.
Hennes blick vändes mot den fotslånga statyetten i hans famn och ett ögonblick trodde han att hon övervägde att ta den från honom.
Inte för att de andra förlorade skulle hålla sig från honom utan för att den kunde göra honom för mäktig. Så svag som han var skulle han förmodligen inte ha kunnat hindra henne ens om hon använde blotta händerna. I ena ögonblicket övervägde hon huruvida hon skulle låta Tyrann Greelen förbli i hans ägo. Nästa vägde hon hans utmattning. Hur mycket hon än talade om att hon älskade honom skulle hon inte vilja vara i närheten när han återvann tillräckligt mycket kraft för att kunna använda Tyrann Greelen. Hon snörpte på munnen och kastade en hastig blick ut över torget igen. Sen öppnades plötsligt en dörr bredvid henne. Inte en dörr ut i mörkret utan till någonting som tycktes vara en sal i ett palats. Idel vit utsirad marmor och vita sidenförhängen.
Vilken av dem var du, sa han när hon gick mot dörröppningen.
Hon stannade upp och tittade på honom över axeln med ett nästan blygt leende.
Tror du att jag skulle kunna stå ut med att vara feta, fula Kale?
Hon gav tyngd åt sina ord genom att låta händerna glida längs sin slankt rundade kropp.
I kändre. Smärta vackra i kändre.
Jag trodde att du skulle misstänka henne om du misstänkte någon.
Min stolthet är stark nog att bära upp lite fett om den måste.
Leendet blev en hetsk grimas.
I kändre trodde att det var simpla vänner av mörkret hon hade att göra med.
Det skulle inte förvåna mig om hon i denna stund försöker förklara för någon vredgad älkvinna varför en stor mängd av deras guldsmycken ligger på botten av hennes kista. Några av dem stal hon rent av själv.
Du sa att du inte hade skadat någon.
Nu ger sig ditt mjuka hjärta till känna.
Jag kan visa kvinnlig ömhet när jag så vill. Jag tror inte att du kan rädda henne från att bli pryglad. Det förtjänar hon, om inte annat som för de blickar som hon gav mig.
Men om du återvänder snabbt nog kan du hindra dem från att låta henne gå till fots ut ur detta förödda land med en enda vattenlägel. De tycks vara hårda mot tjuvar, dessa Ale. Hon skrattade till och skakade förundrat på huvudet. Så annorlunda mot hur de en gång var. Man kunde ge en Daishan ett slag i ansiktet och allt han gjorde var att fråga vad han hade gjort. Slog man honom igen frågade han om han hade förnärmat den. Om man kunde fortsätta hela dagen utan att han ändrade sig. Hon sneglade föraktfullt på Asmodin och tillade: lär dig väl och lär dig snabbt, Luce Therin. Vi ska regera tillsammans och jag tänker inte se på när Shamael dödar dig eller Grendel fogar dig till sin samling av ståtliga unga män. Lär dig väl och lär dig snabbt. Hon steg in i den vita marmorsalen med sidenförhängena och dörröppningen tycktes vändas på sidan och smalna av för att sedan försvinna helt. Rand tog det första djupa andetag han hade tagit sedan hon visade sig. Mirin. Han mindes detta namn från synerna inne bland glaskolonnerna. Kvinnan som hade funnit den svartes fängelse under sagornas ålder borrat ett hål till det. Hade hon vetat vad det var hon gjorde? Hur hade hon lyckats undfly det flammande inferno som han hade bevittnat? Hade hon redan då givit sig till den svarta? Asmodin kämpade sig ostadigt upp på fötter, nära att falla igen. Han blödde inte längre, men det löpte fortfarande tunna strimmor av blod från hans öron och ner längs halsen och över hakan hade han en röd, utsmetad fläck. Den röda rocken var smutsig och trasig, de vita spetsmanschetterna sönderrivna. Det var min länk till den store fursten som lät mig vidröra Shaidin utan att bli vansinnig, sa han hest. Du har bara gjort mig lika sårbar som du själv. Du kan lika gärna låta mig gå. Jag är inte någon bra lärare. Hon valde mig bara därför att... Han gjorde en grimas, såg ut att vilja dra tillbaka orden igen. Därför att det inte finns någon annan, avslutade Rand åt honom och vände sig bort. Rand vacklade över det stora torget, gick en slingrande väg genom spillrorna. Han och Asmodin hade kastats halvvägs runt skogen av glaskolonner bort från Avandersora. Nedvälta kristallfundament låg tillsammans med kullfallna statyer, några krossade i bitar, andra utan en skråma. En stor platt ring av silverne metall hade kastats upp på en samling stolar av sten och metall. Sällsamma föremål av metall, kristall och glas låg i en oredig hög av krossade fragment. En svart, spjutliknande metallstav stod orimligt nog upprätt, balanserad längst upp på högen. Så var det över hela torget. Han fann det han sökte när han närmade sig det väldiga trädet, efter att ha letat en stund i villervallan. Han sparkade undan vad som såg ut att vara spiralvridna glasrör, föste bort en enkelt formad stol i röd kristall och lyfte upp det han hittat. En fotslång statyett av vit sten. Den föreställde en kvinna med fridsamt anlete som höll ett genomskinligt klot i ena handen. Oskadd och lika oanvändbar för honom och alla andra män som dess manliga motstycke var för Lanfear. Han övervägde att förstöra den. Om han bara kastade den i marken skulle säkerligen kristallklotet krossas mot stenläggningen. Hon letade efter den. Han hade inte märkt att Asmodin hade följt efter honom. Hon kommer att slita hjärtat ur kroppen på dig för att få den. Eller ditt, för att du hemlighåller den för henne. Hon älskar mig. Ljuset hjälper mig. Det är som att vara älskad av en rabies smittad varg. Efter en liten stund stoppade han kvinnostatyn under armen tillsammans med den manliga. Han skulle kanske få användning för den. Och jag vill inte förstöra någonting mer nu. Han blickade runt och såg att allt inte bara var förödelse. Dimman var nästan försvunnen från den ödelagda staden.
Endast några tunna strimmor svävade bland de byggnader som fortfarande stod kvar, i strålarna från den sjunkande solen. Dalens botten lutade skarpt mot söder nu, och ur den väldiga sprickan som genomkorsade staden rann det fram vatten. Klyftan gick ända ner till det dolda underjordiska havet. Den lägre delen av dalen hade redan börjat fyllas. En sjö. Så småningom skulle den kunna nå ända fram till staden. En kanske 3 mil lång sjö i ett land där en pöl med ett par fots bredd drog människor till sig. Folk skulle komma till dalen och bosätta sig här. Han kunde redan nästan se för sig hur bergssidorna runt omkring fylldes med gröna terrassodlingar. De skulle vårda Avandesora, det sista av Shora-träden. Kanske skulle de till och med bygga upp Ruidin igen. En stad skulle växa upp i Aleöknen, kanske rent av under hans livstid. Med hjälp av Angrelan, den lilla runde mannen med svärdet, lyckades han öppna en dörr in i mörkret. Ashmodin steg motvilligt in tillsammans med honom. Han hånlog lätt när ett ensamt trappsteg i sten visade sig, nätt och jämt stort nog att rymma dem båda. Han var fortfarande samma man som en gång hade gått över till den svarte. Hans förstulna, beräknande blickar var nog för att påminna Rand om detta, om han nu skulle behöva någon påminnelse. Medan trappsteget flög fram genom mörkret talade de bara 2 gånger. En gång sa Rand: "Jag kan inte kalla dig för Ashmodin." Mannen rös. "Mitt namn är Joar Adam Nesselsin", sa han slutligen. Hans röst lät som om han hade klätt av sig naken eller förlorat någonting. "Det kan jag inte heller använda. Någon kan hitta ett skriftfragment med det namnet. Tanken är att ingen ska döda dig för att du är en av de förlorade. Och för att ingen skulle veta att Rand hade en av de förlorade som lärare. Jag tror att du får fortsätta som Yasin Nartel, lekare hos draken återfödd. En tillräckligt god ursäkt för att ha dig i närheten." Lite senare sa Rand: "Det första du ska visa mig är hur jag ska skydda mina drömmar." Mannen nickade bara trumpet. Han skulle ge Rand bekymmer, men de kunde inte uppväga faran med att förbli okunnig. Trappsteget saktade in, stannade och återigen vek Rand verkligheten. Dörren öppnade sig ut mot klipphyllan i Alcardal. Regnet hade upphört, men sänkans kvällsdunkla botten var fortfarande fuktig, trampad till gyttja av älkrigarnas fötter. Det var färre äl här nu än förut, kanske en fjärdedel mindre, men de stred inte. De stirrade på klipphyllan där Moraine och Egwen, Avienda och de visa hade slutit sig till klanhövdingarna, vilka stod och talade med Lärn. En liten bit från dem satt Mert på huk, med hatten neddragen i pannan och det svartskaftade spjutet lutat mot axeln. Runt honom stod Adeline och hennes spjutjungfrur. De gapade häpet när Rand steg ut ur dörröppningen och stirrade än mer storökt när Nartell följde honom i sin trasiga, glansiga röda rock och sitt vita spetskrås. Mert sprang upp med ett flin och Avienda började lyfta ena handen mot honom. Älkrigaren i sänkan såg på under tystnad. Innan någon han talade sa Rand: "Adeline, kan du skicka någon till marknaden och säga åt dem att sluta slå i Sendre? Hon är inte en sån tjuv som de tror." Den gulhåriga kvinnan såg häpen ut, men talade genast med en av jungfrurna som störtade iväg. "Hur kunde du veta det?" utbrast Egwen, samtidigt som Moraine uppfordrande frågade: "Var har du varit? Hur gick det till?" Hennes mörka uppspärrade ögon blickade en mot honom, en mot Nartell, och av hennes upphöjda ACD-lugn märktes inte ett spår. Och de visa. Melaine såg ut att vara redo att dra svaren ur honom med blotta händerna.
Bär såg ut som om hon tänkte banka fram dem med ett ris. Amys ändrade lite på sjalen och drog fingrarna genom sitt bleka hår, oförmögen att bestämma om hon var orolig eller lättad. Adeline räckte honom hans rock som fortfarande var våt. Han virade den runt de båda stenfigurerna. De hade också dragit till sig Moraines blickar. Han visste inte om hon anade vad de var för någonting, men han tänkte gömma dem för alla så gott det gick. Om redan Kalendors kraft var så stor att han inte vågade lita på sig själv när han använde det, hur skulle det då inte vara med den väldiga Sahan Greelen? Först måste han lära sig mer om hur han skulle kontrollera den och sig själv. Vad har hänt här, frågade han, och såg Moraines läppar spännas när han ignorerade henne. Egwene såg inte mycket gladare ut. Shido har gett sig av, ledde av Severna och Kaladin, sa Ruark. Alla som är kvar godtar dig som Kar Akarn. Shido var inte de enda som flydde. Hans läderartade ansikte förvreds i en förargad grimas. Några av mina Tramarnell gav sig också av. Och Goshen, Sharad och Shireen. Jeran och Erim nickade med nästan lika bistra miner som Han. Inte tillsammans med Shido, brummade den reslige Bell. Men de gav sig av. De kommer att sprida nyheten om vad som har skett här. Berätta det som du avslöjade. Det var illa handlat. Jag såg män som kastade sina spjut och sprang. Han ska knyta er samman och förgöra er. Ingen tärdad gav sig av, sköt Ruark in. Inte med stolthet utan som ett enkelt konstaterande. Vi är redo att följa dig dit du leder oss. Dit han ledde dem. Han var inte färdig med Shidos klan, med Kaladin och Severna. När han lät blicken glida över sänkan var det omtumlade ansikten han såg, trots att de hade valt att stanna. Hur skakade måste då inte de som flydde ha varit? Men älfolket var bara någonting som han skulle använda för att nå sitt mål. Det fick han inte glömma. Jag måste vara ännu hårdare än dem. Jadin väntade invid klipphyllan tillsammans med Mats Fallack. Rand tecknade åt Nartell att följa med och klev i sadeln med knytet som han hade gjort av sin rock i ett säkert grepp under armen. Med en grimas kom mannen som en gång hade tillhört de förlorade och ställde sig vid hans stigbygel. Adeline och hennes kvarvarande spjutjungfrur hoppade ner och slöt upp kring dem. Och till Rands förvåning klättrade Avienda ned och tog sin sedvanliga plats vid hans högra sida. Mert hoppade i prickens sadel med ett skutt. Rand vände blicken mot människorna på klipphyllan. De iakttog honom och väntade. Det blir en lång väg tillbaka. Bell vände bort ansiktet. Lång och blodig. Ailmännens miner förändrades inte. Egwene såg på honom med plågad blick och började sträcka ut handen mot honom, men han ignorerade henne. Den börjar när resten av klanhövdingarna har kommit. Den började för länge sedan, sa Ruark med låg röst. Frågan är var och hur den slutar. Rand hade inte något svar. Han vände sin apelkastade hingst och red sakta över sänkans botten, omgiven av sitt besynliga följe. Framför honom delade sig de församlade älkrigarna, stirrande, väntande. Nattkylan hade redan börjat göra sig märkbar. Och då blodet bestänkte marken, där intet kunde växa, sköt drakens barn upp. Drakens folk väpnade för en dans med döden. Och han kallade dem ut ur det öde landet, och de skakade världen med krig. Ur tidens hjul av Suleiman Sobagard, över historiker vid solens hov i fjärde åldern.